Kapitel 2. Välkomnandet. Det surrade av röster mellan de släta stenväggarna i Falderas borg, sparsamt prydda med målade skärmar och enkla, elegant vävda gobelänger. Samtalsämnet var givetvis den Ermelin-tronandes ankomst. Bekänter klädda i svart och guld sprang hit och dit för att förbereda rum åt gästerna och lämna instruktioner till kökspersonalen. De beklagade sig sinsemellan över att man omöjligt kunde ge de förnäma gästerna ett passande mottagande med så kort varsel. Här fanns också krigare med mörka ögon och rakade huvuden, så när så på en hårknut längst upp på gässan. De sprang för all del inte, men deras steg var raska och ansiktena sken av en upphetsning som annars var reserverad för stridsfältet. En del av männen tilltalade Rand när han skyndade förbi. Jaså, där är du, Randall Thor. Må freden vara ditt svärd gunstigt. Ska du iväg och snygga upp dig? Du vill förstås vara till din fördel inför den Ermerlin-tronande. Hon vill säkert träffa både dig och dina vänner och kvinnorna du kom hit med också. Han fortsatte med raska steg mot den stora trappan som ledde upp till männens kvarter. Den var så vid att den kunde rymma 20 män i bredd. Den Ermerlin-tronande i egen hög person och oanmäld som en gårdfarihandlare. Det har förstås med Moraine Sergé och er sydlänningar att göra. Vad skulle det annars vara? De stora järnbeslagna dörrarna till männens kvarter stod öppna, och mellan dem trängdes ett flertal män med den karaktäristiska hårknuten. Den Ermerlin-tronandes ankomst var på alla läppar. Hallå, sydlänning! Den Ermerlin-tronande är här. Har väl kommit för dig och dina vänners skull, kan jag tro. Fred, vilken ära för er! Det är då inte ofta hon lämnar Tervallon, och till gränslanden har hon inte kommit i mannaminne. Han kastade ur sig några ursäktande ord och skyndade vidare. Han måste tvätta sig, hitta en ren skjorta, hade inte tid att prata. De förstod så väl, trodde de, och släppte gärna förbi honom. Ingen av dem visste mer än att han och hans vänner kommit i sällskap med en HCD, och att två av hans vänner var kvinnor som skulle till Tervallon för att läras upp till Aesir. Inte desto mindre stack deras ord Rand, som om de vetat allt om honom. Det är för min skull hon är här. Han skyndade genom männens kvarter, rusade in i det rum han delade med Matt och Perrin, och stannade tvärt. Rummet var fullt med kvinnor klädda i svart och guld, fullt sysselsatta. Det var inte något stort rum, och intrycket blev knappast bättre av att de enda fönstren var ett par smala höga skottgluggar som vette ut mot en gårdsplan. Möblemanget bestod av tre sängar som vilade på varsin upphöjning, klädd i svart och vitt kakel. En kista vid fotänden av var och en av sängarna, tre enkla stolar, ett tvättställ vid dörren och ett stort brett garderobsskåp. Det var nog för att göra rummet trångt. De åtta kvinnor som nu befann sig i rummet var packade som fiskar i en korg. Kvinnorna bevärdigade honom knappt en blick innan de fortsatte med sitt arbete. De var i färd med att ta ut alla hans kläder och Mats och Perrins ur garderoben och ersätta dem med nya. Allting de hittade i fickorna la de på kistlocken, och de gamla kläderna slängde de i en hög på golvet. Vad tar ni er till? Utbrast Rand när han får tillbaka andan. Det där är mina kläder. En av kvinnorna fnyste och stack fingret i en reva i ärmen till hans enda rock. Hon la den i högen på golvet. En annan av kvinnorna spände blicken i honom. Hon hade svart hår, vasst ansikte och bar en nyckelknippa i skärpet. Hon hette Elensu och var borgens chartajan. Han uppfattade henne som ett slags hushållerska, även om det hus hon hade hand om var en borg, och hon hade tjogtals med tjänare under sig. Moraine Sergé har sagt att alla era kläder är utslitna. och hennes nord Amalisa har låtit sy upp nya åt er. Om ni nu bara håller er ur vägen så blir vi färdiga desto snabbare, sa hon med eftertryck. Det var få män som förmådde hindra Chatayanen från att få sin vilja fram. Inte ens först Agelmar, sa en del. Och det var tydligt att hon inte väntade sig mothugg från någon som var tillräckligt ung för att vara hennes son. Rand svalde de ord han hade på tungan. Det fanns inte tid till några diskussioner. Den Amerlin-tronande kunde skicka bud efter honom vilket ögonblick som helst. Heder till hennes nord Amerlisa för denna utsökta gåva lyckades han få ur sig i enlighet med kinarisk sed. Och heder till er, Elansu Chartayan. Vill ni ha godheten att framföra min hälsning till hennes nord Amerlisa och säga att jag tjänar henne med själ och hjärta? Det borde räcka för att tillfredsställa den kinariska förkärleken för formaliteter. Men om ni ursäktar skulle jag vilja klä om nu. Det är helt i sin ordning, sa Elenso beredvilligt. Allt gammalt ska bort, sa Moraine Sede. Varenda tråd, underkläderna också. Flera av kvinnorna sneglade på honom. Ingen av dem gjorde någon ansats att gå. Rand fick bita sig i kinden för att inte börja skratta hysteriskt. Livet i Shainar var på många sätt annorlunda än det han var van vid, och vissa saker skulle han aldrig kunna vänja sig vid, inte ens om han fick leva för evigt. Så hade han till exempel tagit för vana att bada under de tidiga morgontimmarna när de stora kakelklädda badrummen var tomma på folk. Detta efter att han upptäckt att det när som helst kunde komma en kvinna och kliva ner i samma kar som han. I Shainar var badet det enda ställe där det inte spelade någon roll vad man hade för ställning, så det kunde lika gärna vara en köksflicka som hennes nord Amerlisa, först Agelmars syster, som erbjöd sig att skrubba hans rygg om han ville göra detsamma för henne. Varför var han så röd i ansiktet, undrade de. Hade han varit för länge i solen? Snart nog hade de förstått orsaken till hans rådnad, och det fanns inte en kvinna i hela borgen som inte var fascinerad av den. Jag kanske är död eller ännu värre inom en timme, och så vill de se mig rådna. Han harklade sig. Om ni kan vänta utanför ska jag ge er resten av kläderna. Det lovar jag, vid min heder. En av kvinnorna skrockade till, och det ryckte till och med i Elensus mungipor. Men Chatayanen nickade och gav tecken åt de andra kvinnorna att samla ihop högarna med kläder. Hon var den sista som lämnade rummet, och hon stannade i dörren för att säga: stövlarna också. Moraine Sede sa att vi skulle byta allt. Han öppnade munnen, men stängde den genast igen. Hans stövlar var åtminstone fortfarande hela, så mycket var säkert. De var tillverkade av Alwyn Alvan, skomakaren hemma i Imonswall. Och de var både sköna att ha på sig och grundligt ingångna. Men om han måste lämna dem ifrån sig för att Chatayanen skulle lämna honom i fred, då skulle hon gärna få både dem och allt annat hon kunde tänkas vilja ha. Han hade ingen tid att spilla. Ja, ja, naturligtvis. Vid min heder. Han motade ut henne och stängde dörren. När han blivit ensam satte han sig ner på sängen och började dra av sig stövlarna. De var fortfarande bra. Lite slitna kanske. Och lädret hade spruckit här och där, men de dög fortfarande alldeles utmärkt. Dessutom hade de format sig efter hans fötter. Han klädde skyndsamt av sig, la kläderna ovanpå stövlarna och tvättade av sig lika hastigt. Vattnet var kallt. I männens kvarter var vattnet alltid kallt. Garderobens tre breda dörrar pryddes av sniderier föreställande en rad vattenfall och klippbassänger. Den sparsamma kinariska stilen antydde motiven snarare än visade dem. Rand öppnade mittdörren och stirrade ett ögonblick på vad som fanns där nu istället för de få plagg han hade haft med sig. Där låg ett dussin rockar i finaste ylle med höga kragar och i minst lika fint snitt som någonting han sett på en köpman eller herreman. De flesta var broderade, som festkläder. ett dussin. Till varje rock hörde det tre skjortor i linne eller siden med vida puffärmar som smalnade av i handlederna. Två mantlar till honom som hade klarat sig med en i taget i hela sitt liv. En av dem var mörkgrön och sydd i enkelt kraftigt ylle. Den andra var djupblå. Dess styva krage var prydd med hägrar i guldbrodyr. Och på bröstet, högst upp till vänster, där en adelsman skulle ha haft sitt emblem. Hans hand rörde sig mot manteln som av en inre kraft. Hans fingrar rörde sig tvekande, som om de inte var säkra på vad de skulle få känna när de nuddade märket på bröstet. Märket föreställde en orm, hoprullad nästan till en cirkel. Men det var en orm med fyra ben och en gyllene lejonman, klädd med fjäll i guld och scharlakans rött, och med fem gyllene klor på varje fot. Han ryckte tillbaka handen som om han bränt sig. Ljuset hjälper mig. Är det Amalisa som låtit göra detta? Eller Moraine? Hur många har sett det? Hur många vet vad det är? Vad det innebär? Om det så bara är en enda, så är det ändå för många. Bränner mig. Hon försöker ta livet av mig. Förbannade Moraine. Hon vill inte ens tala med mig. Men hon ger mig min sann fina kläder att dö i. En hård knackning på dörren fick honom att hoppa till. Är ni färdig? Hördes Elansus röst. Varenda tråd, kom ihåg det. Det är kanske bäst om jag... Det hördes en knarrning när hon prövade dörrvredet. Till sin förfäran insåg Grant att han fortfarande var naken. Jag är färdig, ropade han. Fred, kom inte in. Han samlade snabbt ihop de kläder han haft på sig, stövlar och allt. Jag kommer med dem. Han gömde sig bakom dörren och öppnade den precis så mycket att han kunde lägga byltet i Chatayanens famn. Det är allt sammans. Hon försökte kika genom dörrspringan. Är ni säker? Moraine Shadir sa att vi skulle ta allt. Det är kanske bäst att jag tar en titt. Det är alltihop, morrade han. Vid min heder. Han tryckte igen dörren i ansiktet på henne. På andra sidan hördes förtjusta kvinnoskratt. Han muttrade ilsket för sig själv medan han i all hast tog på sig nya kläder. Han skulle inte bli förvånad om någon av dem hittade på någon ursäkt för att komma in ändå. De grå byxorna satt åt mer än han var van vid, men var ändå bekväma. Och skjortan med sina böljande ärmar var vit nog för att det skulle ha dukt på tvättdagen, till och med för en husmor i Emonswall. De knähöga stövlarna kändes som om han haft dem i ett år. Han hoppades att det helt enkelt berodde på att de var gjorda av en skicklig skomakare och att det inte var ännu mer ACJ-konster. Om han skulle bära med sig alla dessa kläder skulle han få ett bylte lika stort som han själv. Och likväl hade han hunnit vänja sig vid att gå i rena skjortor igen. Han hade vant sig av med att bära samma byxor dag ut och dag in tills svett och smuts gjorde dem stela som läder och sedan fortsatte ha dem på sig ändå. Han tog fram sina sadelväskor ur kistan och packade ner så mycket han kunde i dem. Sen la han motvilligt ut den fina manteln och la ytterligare några byxor och skjortor ovanpå. Han vek ihop manteln till ett knyte med det farliga märket inåt. Sen knöt han ihop det med ett band så att han kunde bära allt sammans över axeln. Det skilde sig inte mycket från de knyten han sett andra unga män bära längs vägarna. Nu hördes trumpetstötar genom de smala fönstren. Trumpeter som spelade en fanfar utanför murarna och andra trumpeter som gav svarssignaler från borgens torn. Jag får ta bort brodyren när jag hinner, muttrade Rand. Han hade sett kvinnor ta bort brodyr när de gjort något misstag eller ångrat sig, och det hade inte verkat särskilt svårt. Resten av kläderna, de allra flesta, la han in i garderoben igen. Det fanns ingen anledning att låta kläderna ligga framme och avslöja hans flykt för första bäste som stack huvudet innanför dörren. Med bister min la han sig på knä vid sin säng. Inuti var och en av de kakelklädda plattformarna fanns en eldstad där man med en liten brasa kunde hålla sängen varm även i den hårdaste kinariska vinterkylan. Visserligen var nätterna kallare här än han var van vid så här års, men nu räckte det gott med filtar för att hålla värmen. Rand öppnade luckan till eldstaden och drog fram det knyte han hade förvarat där inne. Det kunde han inte lämna kvar, och han var glad att Elenso inte kommit på tanken att någon skulle kunna vilja förvara kläder där. Han la knytet på sängen, knöt upp det i ena änden och vek upp en flik. Knytet bestod av en lekares mantel, ut- och invänd för att dölja de hundratals lappar i alla upptänkliga färger och former som täckte den. Själva manteln var i nog så gott skick. Lapparna var bara kännemärket för en lekare. Hade varit kännemärket för en lekare. Inuti den hopsnörda manteln låg två hårda läderfodral. Det större innehöll en harpa som Rand aldrig rörde. Harpan är inte ämnad för klumpiga bondfingrar, pojk. Det andra var långt och smalt, och i det fanns en silverflöjt med guldinläggningar. En flöjt med vars hjälp han mer än en gång hade tjänat ihop till kvällsvart och rum för natten. Det var lekaren Thom Merlin som hade lärt honom att spela flöjt. Thom Merlin med sina skarpa blå ögon och sina vita mustascher. Thom Merlin som nu var död. Rand kunde aldrig röra vid flöjten utan att tänka på hur Thom tryckt knytet i hans händer och skrikit åt honom att springa sin väg. Och hur Thom sedan själv hade sprungit rakt mot den Myrdrail som kommit för att döda dem. Ännu medan han sprang hade det plötsligt dykt upp knivar i hans händer som genom ett trolleri. Rand rös till och knöt ihop byltet igen. Det där hör till en gången tid. Han kom att tänka på vinden uppe på tornet och tillade: märkliga saker kan ske så här nära stora fördärv. Han var inte säker på att han trodde på det. Inte på det sätt som Lärn uppenbarligen hade menat det. I vilket fall som helst var det hög tid för honom att ge sig av från Faldara, och hade varit det, även om den Amerlin-tronande inte hade kommit. Han drog på sig den rock som han hade låtit ligga kvar. Den hade en djupgrön färg som påminde honom om skogarna hemma vid, om Tams bondgård i Västanskogen där han hade vuxit upp, och om myrskogen där han lärt sig att simma. Han spände fast svärdet med hägerns märke vid bältet och hängde sitt fullproppade pilkoger vid andra sidan. I ett hörn stod hans osträngade båge tillsammans med Mats och Perrins. Bågen var två handsbredder högre än Rand själv. Han hade gjort den under sin tid i Faldara, och förutom han själv var det bara Lärn och Perrin som förmådde spänna den. Han rullade ihop sin nya mantel och sina filtar, stoppade in dem i öglorna på bärrämmarna och hängde knytena över vänstra axeln. Sen la han upp sadelväskorna ovanpå bärrämmarna och tog bågen i handen. Lämna svärdsarmen fri, tänkte han. Låt dem tro att jag är farlig. Någon kanske tror det. Han öppnade dörren på glänt och såg att korridoren utanför var i det närmaste tom. En livreklädd betjänt skyndade förbi utan att ägna Rand så mycket som ett ögonkast. Så snart ljudet av mannens snabba steg tonat ut slank Rand ut i korridoren. Han försökte gå naturligt, oberört. Men med sadelväskor på axlarna och knyten på ryggen kunde ingen gärna ta honom för något annat än det han var. En man som skulle påbörja en lång resa och inte hade några planer på att komma tillbaka. Återigen hördes ljudet av trumpetstötar, mer dämpat här innanför borgens murar. Hans häst, en stor rödbrun hingst, stod i norra stallet. Det kallades också för förstestallet och låg nära den utfallsport som först Algemar använde när han red ut från borgen. Idag skulle emellertid knappast vare sig Faldaras furste eller någon av hans fränder ge sig ut på ridtur, så stallet borde vara tomt så när som på stalldrängarna. Det fanns två vägar till furstestallet från Rands rum. Den ena skulle föra honom hela vägen runt borgen bakom först Algemars privata trädgård, genom hovslagarens smedja, som säkert också var tom nu, och vidare till stallet. Gick han den vägen skulle de hinna börja leta efter honom innan han ens nådde fram till sin häst. Den andra vägen var mycket kortare, men den ledde tvärs över den yttre borggården till vilken den Amerlin tronande och ett halvdussin andra Aesir Dare förmodligen var på väg in i denna stund. Han fick gåshud vid bara tanken. Han hade haft tillräckligt mycket med Aesir Dare att göra för att det skulle räcka livet ut. En Aesir Dare var en Aesir Dare för mycket. Så var det i alla sagor, och han visste att det var sant. Ändå förvånade det honom inte när han märkte hur hans fötter bar honom mot yttre borggården. Han skulle aldrig få se det mäktiga Tarvalon. Den risken hade han inte råd att ta, vare sig nu eller senare. Men han skulle kunna se till att få se en skymt av den Amerlin tronande innan han gav sig av. Det skulle vara minst lika fint som att få se en drottning. Det kan inte vara farligt att bara titta. Inte om jag håller mig på betryggande avstånd. Jag ser till att hålla mig i rörelse, så kommer jag att vara borta innan hon ens får nys om att jag har varit där. Han öppnade den tunga, järnbeslagna dörren som ledde ut mot yttre borggården och steg ut. Han möttes av tystnad. Alla vaktgångarna upp mot murarna var till trängsel fyllda med människor. Hårknutsprydda soldater trängdes med livreklädda betjänter och enkla tjänare i smutsiga arbetskläder. Barnen satt på de vuxnas axlar eller kikade fram mellan höfter och knän. Bågskyttevärnen var packade med äppellådor, och till och med genom de smala skyttegluggarna i muren såg man ansikten titta ut. En kompakt massa av människor kantade borggården som en extra mur. Alla stod de och väntade under andaktsfull tystnad. Under lågmälda ursäkter till dem han råkade stöta till trängde sig Rand fram längs väggen, framför smedjorna och pilmakarverkstäderna som låg runt borggården. Trots sin storlek och sin bistra prakt var Faldara en borg och inte ett palats, och allting var byggt med detta i åtanke. En del såg sig om i ilskna miner, och vissa tittade en andra gång på hans knyten och sadelväskor, men ingen av dem bröt tystnaden. De flesta brydde sig inte ens om att titta efter vem det var som knuffat sig förbi. Han kunde utan problem se över de flestas huvuden, tillräckligt bra för att klart och tydligt uppfatta vad som pågick på borggården. Strax innanför huvudporten stod en rad män bredvid sina hästar. Männen och hästarna var 16 till antalet. Ingen av dem hade likadan rustning eller bar samma sorts svärd som någon annan, och ingen av dem såg ut som lärn. Men Rand hyste ingen som helst tvekan om att dessa män var väktare. Deras ansikten var runda, fyrkantiga, långa och smala. Men alla såg de ut som om de kunde se sådant som var osynligt för vanligt folk, höra sådant som vanliga människor inte kunde höra. Fast de var avspända och lediga såg de lika dödligt farliga ut som en flock vargar. En sak till hade de gemensamt. Alla bar de samma sorts mantel som han först hade sett Län bära. En mantel som ändrade färg och tycktes smälta samman med vad som än fanns bakom. Att se så många män samtidigt i dessa färgskiftande mantlar gav Rand en obehaglig känsla i maggropen. Ett dussintal steg framför väktarna stod en rad kvinnor vid sina hästar. De hade dragit tillbaka kåporna på sina mantlar, och nu kunde han räkna hur många de var. 14. 14 Aesir Dare. För Aesir Dare måste de vara. De var långa och korta, slanka och fylliga, mörka och ljusa, med långt eller kort hår, flätat eller hängande i lösa lockar över axlarna. Och de bar kläder som var lika olika som väktarnas, i lika många färger och modeller som det var kvinnor. Och ändå fanns det något som band samman även dem. Något som var uppenbart bara när de stod samlade så här. Allihop verkade sakna ålder. På så här långt håll skulle han ha sagt att de alla var unga, men om han kom närmare visste han att de skulle vara som Moraine. De såg unga ut utan att vara det. Deras hud var slät och mjuk, men deras ansikten var för erfarna för att tillhöra unga kvinnor. Deras blickar rymde för mycket kunskap. Komma närmare, dåre. Du är redan för nära. Bränner mig, jag borde vara långt härifrån för länge sedan. Han knuffade sig vidare mot sitt mål. Ännu en järnbeslagen dörr i bortre änden av borggården, men kunde inte låta bli att titta. Eichedena tog ingen notis om åskådarna. De stod lugnt, värdigt, med uppmärksamheten riktad mot bärstolen som nu stod mitt på borggården. Hästarna som bar den var lika stilla som om det hade stått stalldrängar och hållit deras grimmor. Men vid bärstolen fanns bara en ensam kvinna. Hon var lång, med en Eichedes ansikte, och hon brydde sig inte alls om hästarna. Framför sig höll hon en stav med båda händerna. Staven var lika lång som hon själv och kröntes av en förgylld låga. I andra änden av borggården stod först Algemar, vänd mot bärstolen. Det var omöjligt att utläsa något ur hans fyrkantiga ansikte. På hans höghalsade mörkblå rock syntes såväl huset Jaggads tre springande rävar som Shainars svarta hök. Vid hans sida stod Ronan, tärd av ålder, men ännu lång och reslig. Denne bar Shambayanens långa stav, krönt med tre rävar snidade i röd avatin. Ronan var jämbördig med Elensu när det gällde att styra över borgens ordning. De var Shambayan respektive Chatayan. Men Elensu lämnade inte mycket åt honom utom ceremoniella funktioner och uppgiften som först Algemars sekreterare. Båda männens hårknutar var snövita. Väktarna, Eichedena, Faldaras furste och hans Shambayan stod allesammans stilla som statyer. Åskådarna tycktes hålla andan. Mot sin vilja saktade Rand in sina steg. Plötsligt stötte Ronan sin stav i den stenlagda marken. Tre gånger drev han den i marken med en kraftfull smäll, samtidigt som han ropade ut i tystnaden: Vem kommer här? Vem kommer här? Vem kommer här? Kvinnan vid bärstolen svarade genom att knacka tre gånger med sin stav. Sigillens väktarina, Tervalons låga, den Emmerlin-tronande. Varför ska vi vaka? Frågade Ronan. För mänsklighetens hopp, svarade den långa kvinnan. Mot vad vakar vi? Mot skuggan, mitt på dagen. Hur länge ska vi vaka? Från soluppgång till soluppgång, så länge tidens hjul vrider sig. Algemar bugade och hans vita hårknut fladdrade i vinden. Faldara erbjuder bröd och salt och öppna dörrar. Den Emmerlin-tronande är välkommen till Faldara. Ty här står vi fortfarande vakt. Här upprätthålls fortfarande pakten. Välkommen. Den långa kvinnan drog undan bärstolens förhängen och den Emmerlin-tronande steg ut. Hon var mörkhårig och tidlös på samma sätt som de andra Eichedena. Medan hon reste sig upp lät hon sin blick glida över de församlade. Rand ryggade undan när den nådde honom. Det kändes som om hon hade vidrört honom. Men den Emmerlin-tronande lät sin blick vandra vidare för att slutligen fästa den vid först Algemar. En livreklädd betjänt knäböjde vid hennes sida och räckte fram hopvikta, fuktiga handdukar, fortfarande ångande varma. Hon torkade formellt av händerna och ansiktet med en av dem. Jag tackar för ert välkomnande, min son. Må ljuset skina över huset Jagert. Må ljuset skina över Faldara och alla som har sin hemvist här. Algemar bugade igen. Ni hedrar oss, moder. På något sätt lät det inte undligt att höra henne kalla honom för son och honom kalla henne moder, fast hennes släta kinder och hans skrovliga ansikte gjorde att han snarare såg ut att kunna vara hennes far eller kanske till och med farfar. Hon hade en pondus som mer än väl kunde mäta sig med hans. Huset Jagert är ert. Faldara är ert. Jubelrop höjdes från alla håll och slog som vågor mot borgens murar. Darrande skyndade Rand mot porten som ledde till tryggheten. Nu brydde han sig inte längre om vem han stötte emot. Det är bara din förbaskade inbildning. Hon vet inte ens vem du är. Inte än. Blod och aska, om hon visste. Han ville inte tänka på vad som skulle ha hänt om hon vetat vem han var, vad han var. Vad som skulle hända när hon till slut fick veta det. Han undrade om hon hade haft något att göra med vinden uppe på tornet. Aesir Jair kunde göra sådana saker. Han lyckades äntligen klämma sig igenom dörren och slå igen den efter sig med den ännu jublande folkmassan på andra sidan. Han drog en suck av lättnad. Korridorerna här var lika tomma som de varit i männens kvarter och han nästan sprang fram. Han skyndade tvärs över en mindre borggård i vars mitt en fontän bubblade genom ännu en korridor och ut på den stenlagda stallplanen. Ena väggen i furstestallet utgjordes av borgmuren. Stallet var både långt och högt med stora fönster här innanför murarna och det fanns hästar på två våningar. Smedjan på andra sidan gårdsplanen var tyst. Hovslagaren och hans hjälpredor hade gått för att beskåda välkomnandet. Vid ingången möttes han av stallmästaren Tema, en man med mörkt läderartat ansikte. Tema bugade djupt mot honom, la fingrarna först mot pannan och sedan mot hjärtat. Till er tjänst, med själ och hjärta, nådige furste. Hur kan Tema tjäna er, nådige furste? Han hade ingen hårknut som krigarna. Temas hår låg på huvudet som en upp- och nedvänd grå skål. Rand suckade. För hundrade gången, Tema, jag är inte någon furste. Som ni önskar, nådige furste. Stallmästarens bugning var ännu djupare den här gången. Det var hans namn som var orsak till problemet. Det och likheten med ett annat namn. Rand of Thor. Allan Mandragoran. För Lens del var Al ett tecken på hans konungavärdighet, enligt gammal malkerisk sed. Själv använde Lern aldrig sitt fullständiga namn. Rands Al var bara en del av hans namn, även om han hört sägas att ordet för länge sedan, innan Tufloden började kallas Tufloden, betytt son av. En del av tjänarna i Faldara hade dock uppfattat det som att även Rand var kung, eller åtminstone prins. Det enda han lyckats uppnå med sina ständiga försäkranden om motsatsen var en degradering till furste. Åtminstone trodde han det, men inte ens inför först Algemar hade han sett riktigt så mycket bugande och fotskrapande. Jag behöver få röd sadlad, Tema. Han visste bättre än att föreslå att han skulle göra detta själv. Tema skulle aldrig låta Rand befläcka sina händer med en så tarvlig uppgift. Jag tänkte ägna de närmaste dagarna åt att ta en titt på trakten kring staden. När han väl kommit till sadeln på sin stora hingst skulle det inte dröja många dagar innan han var framme vid floden Arinrin eller på andra sidan gränsen till Arafel. Då hittar de mig aldrig. Stallmästaren bugade så djupt att han stod nästan dubbelvikt och stannade kvar i denna ställning. Jag ber om tillgift, nådige furste, viskade han hest. Jag ber om tillgift, men Chema kan inte lyda. Rand blev så generad att han rodnade. Han tittade sig nervöst omkring. Det fanns ingen inom synhåll och tog sedan Chema i axeln och rätade på honom. Må så vara att han inte kunde förhindra Chema och några av hans gelikar från att bete sig på det här viset. Men han kunde ändå försöka förhindra att någon annan såg det. Varför inte, Chema? Chema, se på mig. Är du snäll? Varför inte? Det är mina order, nådige furste, viskade Chema. Han sänkte hela tiden blicken, inte av rädsla utan av skam över att han inte kunde göra vad Rand önskade. Att skämmas var för folket i Shainer lika illa som det för andra människor var att bli brännmärkt för stöld. Inga hästar får lämna stallet förrän orden upphävs, fortsatte han. Det gäller de andra stallen i borgen också, nådige furste. Rand öppnade munnen för att säga att det inte gjorde något, men fuktade istället läpparna med tungan. Inga hästar från något av stallen. Det är riktigt, nådige furste. Ordern kom för bara en liten stund sedan, alldeles nyss. Chemas röst fick tillbaka något av sin styrka. Alla portarna är också stängda, nådige furste. Ingen får komma in eller ut utan tillstånd. Inte ens stadspatrullen. Det är vad Chema har fått höra. Rand svalde djupt, men lyckades inte bli kvitt känslan av fingrar som kramade runt hans hals. Den här orden, Chema, kom den från furst Algemar? Naturligtvis, nådige furste. Vem annars? Det var förstås inte furst Algemar som talade till Chema, inte ens till mannen som talade till Chema. Men, nådige furste, vem skulle annars kunna ge en sådan order i Faldara? Vem annars? Rand hoppade till när den största klockan i borgen plötsligt började ringa. Den fick sällskap av de andra klockorna och sedan även av klockor nere i staden. Om Chema får vara så järv, sa Chema med hög röst för att höras ovanför klockklangen, så måste ni vara mycket lycklig, nådige furste. Rand var tvungen att skrika för att göra sig hörd. Lycklig? Varför? Välkomnandet är över, nådige furste. Chema gjorde en gest som innefattade klocktornet. Nu kommer den Amerlin-tronande att sända bud efter er, nådige furste, och era vänner. Rand började springa. Han hann precis se förvåningen i Chemas ansikte innan han försvann. Han brydde sig inte om vad Chema trodde. Hon kanske sänder bud efter mig i denna stund.